Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Radio Play.
I dagens avsnitt går vi igenom era allra vanligaste frågor tillsammans med sexolog. Hur berättar man att man har en könssjukdom? Vad gör man om man har olika sexuella preferenser? Och hur kan man öka sin kåthet i allmänhet? Hej allihopa och välkomna ska ni vara
till succépodden
Alla våra ligg. Det här är en podd om sex, sexualitet och om att äga sina val. Du heter Anna, jag heter Amanda.
Ja, det stämmer. Ännu ett avsnitt hör du.
Ja, det är dags och idag ska vi snacka om sex så det står härliga till, till skillnad från vanligt. Och sex har ju en del med skam att göra, eller mycket problematik kopplat till sex har med skam att göra, tycker i alla fall jag.
Jag håller med.
Och apropå skam så måste jag berätta en asknäpp grej som hände mig när jag gick i grundskolan. För när jag gick i trean så gick jag i Montessori-skola och det var kanonbra tycker jag. Men då så var det så här att en tradition vi hade var att på fredagssamlingarna då så fick man ta upp folk eller ge dem publikt beröm. Så om man tyckte att en klasskompis hade skött sig dåligt, då skrev man upp det på en liten post-it, satte den på en antecknings eller vad heter det, sån korktavla, anslagstavla. Och sen på fredagssamlingen då fick man salaren, okej Amanda, varför har Anna varit dum den här veckan? Och så berättar man det publikt för hela klassen.
Det är så sjukt.
Och det här var ju så himla effektivt för att alla var ju livrädda för den publika skammen. Men
och då var man, den som var dum var tvungen att komma upp då på scen?
Ja, eller liksom vi satt i ring och så fick väl den sitta där och rådna typ.
Fan.
Alltså det var så jäkla knäppt och det var ju alltså... Ja, som sagt, jävligt effektivt för man ville ju aldrig bli upptagen.
Nej.
Och jag var framförallt livrädd en gång när jag råkade gå in på en tjej på toan som inte hade låst dörren.
Mm.
Och då var jag så rädd hela veckan att hon skulle ta upp mig för att jag hade öppnat dörren.
Ja. Alltså, fan. Vilken jävla rädsla.
Ja, jag vet. Och hon var säkert rädd för att jag skulle ta upp henne för att hon hade glömt att låsa dörren.
Ja,
ja men det var... Oh, gud.
Ja, men sinnessjuksystem.
Ja.
Alltså så vidrigt.
Ja.
Men jag måste också berätta en sak som handlar om toalett och skam.
Ja.
Och det var... Alltså kommer du ihåg att man alltid var tvungen att ta sig skorna när man gick in i gympasalen? Oavsett om man skulle ha samling. Alltså,
aha, ja, men säkert.
Ja. Och då var det en gång vi hade haft någon samling, jag vet inte om det var en skolavslutning eller vad det kan varit. Och då var det några dummisar som hade tagit mina och två andra personers skor och lagt dem i toaletten.
I toalettstolen?
Och spolat. Så jag var tvungen, jag hade inga skor. Så vi fick använda en lärares skor för att ta sen.
Så förnedrande, fick ni reda på vem du var sen då?
Nej.
Va? Jävla idioter. Ja. Oj, 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 oj.
Jävla taskigt.
Usch. Härligt med lite ilsken nostalgi, hör du.
Ja.
Men det här avsnittet som vi ska ha idag, det tycker jag ska bli jätteroligt. För att vi ska prata om era vanligaste frågor. Och det är inte bara vi som ska sitta och gissa som kreti och pleti, utan vi ska ha med oss en riktig expert i form av sexologen på RFSU, Susanne Larsdotter.
Välkommen! Hej Susanne.
Tusen tack. Ja, tack.
Hej.
Du ser chockad ut.
Ja, jag brukar inte få applåder sådär, så att det var lite privilegierat.
Ja, visst.
Men vi är så nöjda med att ha dig här. Alltså jag sa det till dig när vi sågs idag, att det känns som att vi känner varandra så himla bra. För att vi pratar alltid om dig och liksom, ja, men det känns som att vi... Ja, jag vet inte, som att vi följer varandras fotsteg på något sätt.
Ja.
Ja. Ja.
Och du vet att vi i våran bok också har vi till och med skrivit om dig. För då så pratade vi om att vara porrskadad och penetrationsnormen. Och att en gång när vi sågs på något event så sa jag till dig, jag har en dröm om att jag ska kunna komma så fort min kille tränger in i mig. Och då sa du bara, haha, glöm det. Och det var så jävla bra. Jag gillar ingen sådana mesiga lagom svar.
Nej.
Utan man vill ha lite pang på info.
Ja. Ja. Det var toppen citat.
Mm. Själv känner jag liksom, man hade ju kunnat uttrycka sig kanske lite mer.
Nej, ibland behövs det lite så hårda. Ja.
Du kände att jag klarade av det och det
gjorde jag. Ja, det låter bra.
Vi kör.
Ja.
Yeah. Okej, en av de vanligaste frågorna vi får är: jag blir obekväm av att min partner kollar på porr. Vad ska jag göra?
Ja, och jag tänker att blir man obekväm av att partnern kollar på porr, så måste man fundera på vad är det som gör mig obekväm.
Mm.
För det kan ju vara en rad olika saker. Vissa tycker inte om att ens partner onanerar själv. Andra tycker att det är ett sätt att titta på andra personer på ett sexuellt sätt som inte känns bra. Andra tycker att porr i sig är dåligt och att man inte vill stödja den industrin. Det kan också vara så att man tycker att man varför prioriterar att titta på porr medan vi har sex så himla sällan.
Mm.
Så det kan bero på en rad olika saker. Jag tycker att det är viktigt att fundera på varför jag tycker att det är jobbigt att min partner kollar på porr.
Mm.
Och utgå därifrån. Vad är det som jag tycker att det är jobbigt? För att bakom det här ligger så otroligt många olika saker. Och när jag möter det här i samtal så tänker jag just det. Att det är viktigt att utforska. För att det här är en ganska vanlig sägning. Men det ligger ganska mycket olika saker bakom.
Ska man prata med sin partner, den som kollar på porr? Eller, och hur ska man prata med den då?
Jag tänker väl att det är en bra sak att prata om det om man känner att det finns ett behov av det. Vissa personer tycker ju att nej, men alltså, jag kollar på porr ibland och onanerar, min partner gör det och det är fine. Ja, då behöver man ju inte prata om det. Men känner man att det på något sätt är någonting som jag verkligen vill prata om, så tycker jag absolut att man ska göra det. Komma överens om hur ska det se ut i vår relation. Däremot så kan jag tycka att det är lite problematiskt om man börjar hindra den andra till sitt eget sexliv, så att säga, att man säger till partnern att jag tycker inte att det är okej att du onanerar, och om partnern faktiskt känner att jag har ett behov av att också ha mitt eget sexliv, så kan det ju ställa till det i relationen. Men då kanske man också behöver söka hjälp och prata om det här tillsammans med någon annan.
Det kan ju vara så med olika situationer att någon kanske har ett behov av att flirta mycket och det tycker inte den andra är okej. Alltså så kan det ju vara i andra situationer än bara porr liksom.
Absolut, så är det så.
Men då får man väl försöka snacka med varandra och komma till någon lösning ihop.
Ja, jag tror att det är bra att liksom, och också avdramatisera liksom. Men vad betyder det för mig? Vad betyder det för dig? För att ofta när man pratar om det här så märker man att oj, jag hade lagt in en annan betydelse i det här än hur du ser det.
Mm.
Så att försöka vara lite open-minded och faktiskt lyssna på partnern. Vad är det som jag får ut av det här?
Mm.
Men också kunna uttrycka, alltså jag är rädd för att porren gör att människor far illa, så att jag vill verkligen veta att du tittar på porr som jag känner att det är schysst producerat eller sådana saker.
Mm.
Så att det är jätteviktigt att prata om vad det är som ligger bakom.
Mm.
Bra. Och hur kan man ta upp det då om man inte är så bekväm med att kommunicera?
Ja, men jag tänker att man kan, som allt med sex tänker jag, att man kan utgå ifrån sig själv och ett jag-budskap.
Ja.
Jag tycker, och inte anklaga partnern. Man kan också ta upp saker, alltså jag läste i den här tidningen eller jag hörde på i den här podden eller någonting så här. Och därför funderar jag på hur har du och jag det? Vad har vi för överenskommelse om det här med porr?
Ja. Precis, och det där med, för det kallas väl för non-violent communication. Alltså att säga, jag upplever att när du gör så här så känner jag så.
Mm.
Istället för att säga, du gör alltid så här.
Mm.
Det är ju en grej man verkligen kan applicera på alla situationer, även om det inte handlar om porr.
Gud,
kan man ju komma ihåg.
Det vet jag att jag har gjort fel många gånger när jag har snackat med Marcus. Att jag har sagt, du gör så här.
Trodde jag inte om dig.
Nej, men jag har lärt mig.
Snyggt.
Tack. Okej, Susanne. Jag och min partner har olika mycket lust. Min partner vill mer eller mindre, jag vill mer eller mindre. Hur ska vi göra? Hur ska vi möta varann?
Ja, faktum är ju att det där är den vanligaste situationen. Alltså, det finns en bild av att i en relation så ska vi vilja lika mycket bägge två. Och så ser det faktiskt sällan ut.
Men är det inte ultimat då?
Det är, ja, det är klart att det är ultimat, men det är ju väldigt mycket som är ultimat.
Ja, det är sant.
Och ibland så tror vi att det ultimata är det normala, men det här är inte det normala. Nej, utan det normala är att vi har liksom olika mycket lust. Och sen kan ju det skilja genom livet också. Lusten är ju inte konstant. Den varierar ju genom livet, så att det här kan ju också ändras. Att den som har varit mest på sen liksom känner att nej, men nu av någon anledning jag är deprimerad eller sjukskriven eller stressad eller sådär, nu vill inte jag lika mycket. Men det gäller ju då att hitta fram till en situation som båda tycker att känns bra, som är acceptabel. Och någonting som är någon sån här grundtanken då, det är ju att vi kommer inte kunna förändra vår partners lust. Utan vi kommer framförallt bara kunna jobba med oss själva. Och vill inte partnern jobba med det här, ja, då kan vi inte göra så himla mycket. Sen kan vi ta konsekvenserna av det. Men partnern måste själv vilja göra jobbet som det innebär att öka lusten. Att ställa upp utan att man vill, det lönar sig aldrig. Det blir oftast dåliga konsekvenser i längden på det.
Okej. Jag tänkte faktiskt fråga om man bör ställa upp för sin relations skull. Jag tycker det är min relation. Jag tycker inte att andra behöver göra det. Men jag tycker att jag och Viktor ska göra det för varandra.
Ja. Alltså jag... Ja. Fast det gör ju inget under för kåtheten direkt. Att man känner att någon ställer upp. Men jag menar, det finns ju en... En liten gråzon där i formen att ställa upp.
Ja, för att ibland så... Alltså blir man ju också inte... Kanske blir man kåt när sexet väl är igång. Och jag hoppas verkligen att ni tolkar mig rätt nu, för jag vet att till exempel Lojsan i Måndags Vibe, hon fick väl asmycket skit för att hon sa att man ska ställa upp på sex. Jag tycker kanske inte att det är en allmän rekommendation som du säger, Susanne, men jag och Viktor tror jag.
Jag skulle nog säga att man, för mig skulle jag kunna tänka mig att ställa upp att i alla fall ha en möjlighet att det blir av.
Ja, precis.
Alltså att man liksom ställer upp så här, men jag viger min tid åt dig. Det kanske det jag tänker, det att man ställer upp på det sättet.
Det är bra för
och sen så får man se vad det blir av liksom, om det kommer.
Inte bara att man lägger sig på sängen och bara okej, ta mig då.
Ja.
Nej, så kanske jag inte tycker riktigt.
Nej, det tror inte jag heller.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Okej, nästa fråga. Vi har olika preferenser i sängen. Hur ska vi lösa den situationen?
Och det är lite samma sak där också. Att det är jätteviktigt att kommunicera sina behov. Och för faktum är att det är väldigt många som inte ens har pratat om det här. Jag brukar ibland dra den här tröttsamma historien om paret som hade delat en sån här fralla, en sån här bulle. Liksom.
Va? Det här vet jag inte.
Nej, okej. Okay. Ja, alltså det var ett gammalt strävsamt par som hade delat en sån här frukostfralla i alla år. Och... Den ena hade gett liksom överdelen till den andra och den andra hade gett underdelen till den andra, trots att båda två egentligen ville ha den som de gav bort, men de gjorde det av kärlek till den andra. Liksom. Och så märkte de efter 20 år, de hade börjat prata om det här, att de egentligen hade velat ha den här, liksom, båda två hade velat ha den som de hade gett bort, men de hade liksom inte pratat om det här. Och faktum är att jag tycker att jag märker det i rummet med personer ibland, att det handlar om att man inte har kommunicerat. Och därför så gör jag ofta en sån här ja, nej, kanske-lista när jag möter par, där de var och en för sig får skriva upp, de ska komma på alla sexuella praktiker som de bara kan. Så skriver de upp det på en lista och sen så går de var och en för sig, om det då är en tvåsam relation, och fyller i ja, det här vill jag prova, nej, det här vill jag inte prova. Och kanske mest av allt intressant, kanske-listan. Ja, men det här vill jag prova under de här omständigheterna, om vi tar det väldigt försiktigt, eller jag vill prova det här en gång eller sådär.
Fy fan, vilket bra tips. Ja, konkret. Jag älskar konkreta saker. Fy fan vad bra, lätt och konkret.
Och sen får man titta på, liksom, prata om de här listorna tillsammans, men det viktiga är att man gör det själv först. Sen kommunicerar man de här med varandra. Mm. Och vid nästan varje tillfälle som jag har gett det här uppdraget så kommer de och säger så här: det här hade jag ingen aning om.
Fan vad coolt! Ja. Att du vill det. Om någon behöver tips på saker som man kan göra så kan man gå in på vår hemsida, för där under veckans sexläxa, där har vi skrivit ner alla veckans läxor.
Just det.
Vid allavaraligg.se, om man kanske har svårt att komma på praktiken själv.
Mm. Just det.
Mm. Smart. Får jag bara ställa en personlig fråga? För att jag, som har med det här att göra, för att jag upplever så här att jag kanske har sagt till Marcus, min kille, så här, olika fantasier jag vill liksom göra och testa och så, men jag upplever kanske inte att han har kommit med någon fantasi direkt, och det tycker jag också blir ganska svårt, att om man är en person som vill liksom testa olika saker hela tiden och vill liksom utforska väldigt mycket, och sen den andra personen är mer nöjd liksom med standardläge, då kan det bli ganska ojämnt.
Det kan det bli. Å andra sidan så kan det vara så att personen lever på dina fantasier och tycker att det är jätteroligt att det är någon som drar. För ibland i en relation kan man också vara en som drar och den andra som är mer follower. Sen kan ju det här förändras. Men det betyder ju inte att inte han kanske tycker att det är jättehett när du kommer upp med de här fantasierna. Sen kan man ju också försöka fråga, men finns det ingenting som du någonstans har drömt om att göra? Eller sådär.
Mm.
Samtidigt så måste jag då utfärda en så här liten varning så här, att när man berättar om sexuella fantasier för sin partner så kanske man inte ska berätta alla. Utan, för ibland blir det så att partnern bara, är du helt sjuk i huvudet eller?
Oj, det blir så?
Ja. Så att, alltså, man får känna sig för. Jag tänker att det går ju bra att liksom börja tisa någonting liksom, lite grann. Men så här, och se hur personen reagerar. För att det är ju inte heller så att alla sexuella fantasier vill vi förverkliga i verkligheten. Vi har ju väldigt mycket fantasier som inte ens kanske skulle vara lagligt eller lämpligt eller så där. Och det kan ju fortfarande få vara fantasier, men vi är så väl medvetna om att det här skulle jag kanske inte realisera. Mm. Eller så där, när vi har sex så ligger jag och tänker på den här andra personen. Ah, kanske inte heller det allra bästa att berätta om alla gånger.
Nej, just det, Amanda.
Jag säger det här till min kille hela tiden. Men du, hur lång tid tror du innan det tar innan det kommer en term för att ha en fetisch som handlar om corona?
Nej, men det finns redan på Pornhub, såg jag.
Nej.
Jo, ja, en film om.
Det såg jag. Ja, ja, ja.
Så just det.
Old news.
Ja, faktiskt.
Okej, då vill jag ställa en annan fråga som har med helt annat att göra. Kan man bedöva fittan eller förstöra klitoris med Satisfyer?
Nej, inte om man följer de instruktioner som finns i... Det finns någon sån här bipacksedel och då står det att man inte ska hålla på längre än 30 minuter i taget.
15 tror jag till och med.
15 till och med, ja. Och då bör man väl kanske följa de reglerna. Sen brukar såna här riktlinjer alltid vara...
Överdrivna.
Ja, överdrivna.
Så lite som bäst före, typ.
Ja, så att jag tror nog det är ingen fara. Alltså man behöver
Men vad är det som händer? För vi har fått ändå flertalet mejl från personer som skriver att oj, hjälp, jag har ingen känsel nu. Nej. Alltså vad är det som händer rent fysiskt i könet?
Ja, men alltså man kan ju bli lite bedövad för att man har ju liksom stimulerat nerven. Alltså man kan ju bli lite bedövad en stund efteråt, men det där går över. Det tar högst ett dygn och jag har verkligen tittat på, för jag har fått den här frågan själv också, så jag har verkligen tittat på forskning. Det finns ingenting som säger att det här skulle vara någonting som håller i sig en längre tid eller sådär. Man kan bli tillfälligt lite bedövad, men det är liksom ingen fara. Och det här, de här tankarna har funnits så länge sexleksaker har funnits. Alltså jag började med sexleksaker i början på 2000-talet och sälja och sådär. Och jag har hört det här hela tiden, när man så här, får inte använda för mycket vibratorer för då blir man förstörd. Och jag tänker, ja, det finns alltid en anledning varför såna här historier kommer upp också. Så jag säger bara, alltså njut, och ni kommer ju själva känna om det är liksom, nu börjar kännas obehagligt. Ja, men då ska man ju naturligtvis sluta och inte fortsätta.
Det är lite som maskinerna på gymmet, att det är såhär, if you feel pain, stop workout, typ.
Mm.
Eller om du känner att du får hjärtklappning, sådana saker.
Då var det dags för mig.
Grymt.
Att säga vad jag hade i läxa.
Och berätta hur den gick.
Jag skulle ju göra en
heter det? En sån
tre-en,
liksom. Hattrick, heter inte det?
Mm.
Jag skulle ju ha en buttplug samtidigt som jag smekte klitoris och hade något på G-punkten, i G-punkten.
Just det.
I fitta. Jag har inte klarat det.
Okej.
Okay. Nej.
För att du inte har försökt?
Jo, men alltså jag har halvt klarat det.
Uh-huh.
Men jag skulle vilja ha en vecka till på mig.
Okej.
Okay. Men ska jag berätta hur jag halvt har klarat det?
Ja, absolut.
Ja. Och det är att jag har haft en buttplug i mig.
Mm-hmm. Ja.
Ja. Ja, men applåder.
Ja, men vad fan. Hur många gånger ska man göra något? Hur många gånger kan det vara en nyhet?
Nej, okej. Okay. Nej, okej. Okay. Nej, men jag har testat en buttplug.
Ja.
Och det gick helt okej.
Okay. Uh-huh.
Alltså för att jag vet inte om jag var kanske lite för ivrig eller lite för snabb. Den liksom gick inte in.
Aha. Du gjorde inte direkt knepet med att onanera först eller komma först?
Jo, men jag tyckte att den var seg liksom, på att komma in. Så den kom in liksom typ en centimeter.
Aha.
Alltså bara tippen liksom.
Ah.
Trots det, världens orgasm. Nej, men vad är det? Nej, men
oj, gud, nu blev min katt helt rädd för att jag bankar
i. Vad är det med analen som gör att man får så jävla starka orgasmer?
Alltså, jag blir så inspirerad nu, Anna. Jag längtar tills idag när vi slutar jobba och innan Victor kommer hem.
Samtidigt, så ärligt talat, så känner jag mig lite... Usch, och det här skäms jag över att jag känner mig. Jag känner mig smutsig. Jag skäms
rumpskammen.
Jag skäms jättemycket för att jag känner mig smutsig, men jag gör det.
Oh.
Alltså för att det är också någonting med att experimentera med analen. Oh. Alltså är det något avsnitt jag inte vill att typ någon syskon eller något skulle lyssna på alla vad det ligger, så är det om jag har gjort något med min anal.
Gud,
kan du känna igen det?
Ja, och också om du känner så, så kan du ju förstå hur våra lyssnare känner.
Jo,
vilken otrolig psykisk störning, eller vad man ska säga, som ligger hos oss.
Samtidigt som jag, när jag väl gör det, så tycker jag att det är asnice. Och sen om jag också gör det bara när jag onanerar, så är det ingen annan som är med.
Nej,
på det här.
Det är,
alltså, det är bara för mig själv.
Gud vad sjukt. Men det blir ju KBT då, det är ju bra, perfekt. Du får ju dels mer leverera i veckans läxa, och också att du får KBT på samma gång.
Ja, det är sant.
Så det är perfekt.
Ja, men jag blev faktiskt, jag blev väldigt glad för att jag fick en sån orgasm. För att jag har ju upplevt det tidigare, men då kanske tänkt att antingen att det bara var en lyckoträff bara just då. Men det, uppenbarligen, jag ser ett mönster. Uppenbarligen är det så att orgasmerna blir starkare. Men jag ska som sagt testa. En vecka till har jag på mig. Och testa trestegsraketan.
Perfekt. Jag måste bara berätta också vad en person skrev till mig efter att jag berättade om ägglossningen förra veckan. Gynekolog Oscar, han var ju med oss för typ 2 månader sedan i ett avsnitt.
Mm.
Och liksom berättade lite om hur det är att gå till gynekologen.
Mm.
Och det var ju ett jätteuppskattat avsnitt. Och han var så himla gullig, för han skrev efter att jag hade pratat om ägglossningen, så skrev han så här: det gör mig ledsen att höra om din ägglossningsstress. Kan jag få skriva till dig det som jag brukar säga till mina patienter? Och jag bara, men gud, jag gärna. Och då skrev han så här: alltså det övergripande målet är ju ändå att man ska vara avslappnad kring det. Det är ändå en press att gå och vänta på sin mens i slutet av cykeln. Och då tänker jag att man ska försöka att inte ha samma superpress i början av cykeln med själva sexet. Forskningen talar för att varannan dag är bäst för att mannens spermier ska hinna produceras. Och jag tror också att sex varannan dag kan vara någonting som är lagom för det mentala.
Mm.
Att försöka ha sex varje dag gör att många känner en sån sjuk press, och det blir det där som jag beskrev, bara kom till mig nu i slutet av sexet. Så det blir bara prestationssex. Jag brukar också säga att man ska skita i ägglossningstester och bara köra varannan dag fram till ungefär förväntad ägglossning. Och så kanske man kan ta på någon dag bara farten. Sen finns det forskning som tyder på att man har lättare att bli gravid om man får orgasm först, alltså kvinnan. Inte för att man ska känna att om man inte kommer så kan det inte bli graviditet ändå, för det verkar ju lösa sig med ungar på 50-talet. Men ändå, det är en grej som kan göra sexet lite härligare. Sen så ska man inte känna press på att man måste komma för att det ska gå. Men den pressen ligger ju tyvärr hos din kille.
Fy fan, vad
jag blev så himla,
fint
skrivet. Jag blev helt rörd. Alltså. Det var så jävla gulligt.
Ja, men gud vad fint.
Så att nu bara varannan dag.
Ja.
Skönt.
Ja, nej, men det är jättefint.
Mm.
Men du, jag ska ge dig en läxa.
Nej, för du vill ju ha läxan en vecka till.
Ja, men just det.
Ja. Det är bara gå på automatik.
Förlåt. Ja, som sagt, jag vill ha det en vecka till.
Mm. Men jag ger dig en läxa, och det levererar veckans sponsrade meddelande.
Ja, ja.
Det får du göra nu.
Okej. Okay. Det här sponsras av oss själva, alla våra lik.
Nu igen.
Mm. Och det är för att vi har merch som vi har glömt att berätta om i podden.
Ja.
Alltså det här är så sjukt. Vi har tryckt upp jättefina plagg som en kompis till oss har designat och som vi då har tryckt upp med hjälp av ett tryckföretag. Och vi har två t-shirtar och en tygpåse. Tygpåsen står det äg dina val.
Varför ser du tveksam ut? Det är våran slogan, exakt.
Ja.
Du gör det.
Och på t-shirten så är det dels så är det vårat slicktecken.
Mm.
Och dels,
fast tecknat alltså, inte riktigt.
Och sen är det en tecknad stilistisk fitta, skulle jag säga.
Väldigt clean.
Ja. Och vi har lagt upp bilder på Instagram och vi har sålt en del genom Instagram. Men nu tänkte vi att vi måste ju prata om det i podden också.
Verkligen.
Ja. Vi har bilder på allas på allavaraligg.se. /shop. Så att man kan gå in och kolla på bilder den vi har på oss. Dem. Ja. Jag är så jävla nöjd.
De är jättefina, jag sitter igen nu.
Ja, och det känns så skönt att ha snygga plagg för en gångs skull.
Ja.
För vi har haft merch innan som varit riktigt full.
Riktigt full, som vi liksom har nästan gett som straff till folk.
Ja.
Det var någon gång för några veckor sedan på Instagram någon skrev att det sämsta med podden är när ni måste ha sponsrade meddelanden. Och jag fattar det, men så här är det. Om man lyssnar på en podd gratis får man räkna med lite reklam då och då. Tyvärr så var det ni just fick höra.
Ja, jo, men så är det ju. Man stör ju ihjäl sig på typ tidningar och sånt som har så här stängt vissa artiklar.
Mm.
Men så är det ju, tyvärr.
Exakt.
Så är livet. Slut på meddelanden.
Se fram emot din superargast nästa vecka igen, Anna.
Ja, och tills dess, gå in på allavaraligg.se/shop.
Vi ska givetvis inte bara prata om fittbärare, utan även om de som har en penis. Och vi hade ett avsnitt för ett par veckor sedan om att få tidig utlösning. Och då var det ganska många som hörde av sig och frågade, okej, tidig utlösning, men vi som har svårt att komma då, vi som har kuk, vad kan vi göra?
Ja, och det är väl också en adekvat fråga verkligen.
Mm.
Och jag skulle säga att det är inte så himla stor skillnad mellan fittbärare eller kukbärare. Det gäller liksom att förstå sin kropp och vad det är jag behöver för att uppnå orgasm.
Mm.
Och där är ju onani det absolut bästa tipset. Därför att de flesta tycker att det är lättare att komma via onani än vad det är att komma med sex med en partner.
Mm.
Och då kan man liksom, vad är det jag gör för att jag ska kunna få orgasm när jag onanerar? Kan jag tillföra det när jag har sex med en partner på något sätt? Kan jag instruera partnern att stimulera mig på ett visst område? Kan jag själv bidra med någonting under tiden? Men inte bara det. Alltså, det handlar inte bara om genitalierna. Det handlar också om hjärnan och har det i huvudet. Jag måste ju också känna att jag kan slappna av, att jag inte är stressad, att jag liksom inte är upptagen, att mina tankar är någon annanstans. Och det är samma sak som med erektionsproblem. Väldigt mycket handlar ju om att stress och press är de sämsta. Liksom. Mm. Och börjar man känna så här, jag tror inte jag kommer att få orgasm eller utlösning nu. Ja, men låt det få vara så då. Det behöver inte vara, du behöver inte komma dit, för att ibland blir man inne i en stressperiod och då bara, nu måste jag komma, och då kommer man inte.
Nej. Apropå det skulle jag faktiskt vilja tipsa om vårt avsnitt 154, för då hade vi en psykolog som heter Johanna Ekdahl med, och hon gav ett väldigt bra hands-on tips som handlade om att man ska öva sig på att onanera samt som ens partner hemma, och i början kanske man gör det när den är ute i köket och man själv är i sovrummet, och sen liksom steg för steg går man så att man kan onanera och få orgasm samtidigt som ens partner är närvarande. Och det var, hon förklarade så här jävla bra, som sagt, avsnitt 154.
Okej, men hur vet man att man har fått orgasm då?
Ja, en orgasm är ju en rad muskelsammandragningar. Det låter ju hur sexigt som helst.
Verkligen.
Men alltså, man brukar känna någon form av, nu höll jag på att säga kramp, men alltså, så, alltså det är ju de här muskelsammandragningarna som man känner. Men de kan ju verkligen variera i styrka. Ibland känns det ju som att himlen ramlar över mig och det är liksom fyrverkerier och jag försvinner bort i en annan dimension. Och ibland känns det som en lätt förkylning och en nysning liksom. Så att det kittlar till lite grann och så försvinner det liksom. Så att det kan ju verkligen vara allt däremellan.
Ja, men nu blir jag lite frustrerad. Varför blir det så? För ibland så oftast så känner jag att jag får blackout liksom under några sekunder. Men ja, men ganska nyligen så kände jag att det bara blev alltså att det knappt märktes. Och varför blir det så olika?
Jag tror att
det är en fråga.
Ja, och jag tror att det är en väldigt komplex fråga liksom. Ja. Att det är många saker som hänger ihop och ska klaffa liksom. Men jag tror också att ju längre du har byggt upp din kåthet, ju mer stimulans du har från väldigt olika håll, ju starkare brukar orgasmen bli i hela kroppen också. Sen kör man en jättesnabbis där man så kan det ju vara för att man är på något spännande ställe så man bara vrålkåt hela kroppen bara för att vi har gått undan på toaletten på den här festen och liksom gör någonting förbjudet, så då gör det ingenting att stimulansen blir lite kortvarig för att jag blir så fylld av det här annars, men annars för då får du med kroppen på ett annat sätt. Men om du bara kort och enkelt ger en enkel stimulans som du vet att du kommer på, men inte bygger lusten och kåtheten på andra sätt, så blir ofta inte känslan heller.
Mm. Den här. Nej, just det.
För det är liksom inte bara fysiologi. Det är ju verkligen en det sitter ihop på väldigt många olika sätt.
Ja. Ja, nej, men det är bra svar.
Ja, verkligen.
Vi får också en hel del frågor om hur man kan bli kåt oftare. Men från folk som sällan blir sugna på sex. Vad kan man göra?
Alltså jag utgår från en modell som heter dual control model ganska mycket. Och det handlar om att att sexualiteten har att vi alla har en gas och en broms.
Mm, det här har vi hört mycket nu på senaste.
Ja, verkligen.
Ja. Mm. Och det i kombination med också att liksom, ja, men allting som händer i mitt liv och de fysiologiska förutsättningarna och alla sådana saker också bör man väga in i det här. Men det är, jag tycker det är bra att vi pratar mer om det här. Därför att det handlar inte bara om att trycka på gasen. För det har vi pratat väldigt mycket, väldigt länge om. Mm. Att göra saker.
Sexiga underkläder.
Ja, ta tid, tanke. Ja. Men vad är det som får mig att bromsa?
Mm.
Hur mycket funderar vi på det?
Mm. Skulle man liksom kunna lägga sig i sängen och vara liksom redo och tänka, okej, men vänta, vad funderar jag just nu på?
Ja, vad funderar jag på? Vad är det som inte ger mig lust? Och vad är det som tänder av mig? Vad är det som gör mig avtänd? Vad är det som hindrar lusten just hos mig? Finns det någonting jag kan jobba med? Hur kan jag skapa förutsättningar också? För vissa saker kan vi ändra på. Vissa saker kommer vi inte kunna ändra på. Vissa tycker till exempel, som har barn, tycker att det är skitjobbigt att någon unge kan rycka upp dörren när som helst. Ja, liksom. Men vi kanske kan låsa. Ja. Sover upp stånd en liten stund då, eller så får vi liksom lära oss att hantera den situationen på något sätt. Men lika viktigt, det är inte bara att gasa alla gånger, utan vi måste också lätta på bromsen.
Mm. Mm.
Sen läste jag ett helt fantastiskt inlägg av Esther Perel, som ni säkert också känner till.
Nej, en
psykoterapeut och sexolog som har skrivit mycket böcker också. Och hon har skrivit ett blogginlägg om incorporating eroticism into your self-care plan.
Okay.
Där hon pratar om att förhålla sig själv erotiskt, och det är också som en individuell livsuppgift. Ah. Att jag måste ta vara på min egen erotiska potential.
Ah.
Och hon är så skönt, för hon pratar verkligen om att vi ska träna och sköta om vår kropp och liksom så här. Men hur mycket sköter vi om vårt sexuella jag och vårt sensuella jag? Alltså vad njuter jag av att göra som inte nödvändigtvis alltid behöver ha med sexualitet att göra?
Mm.
Och hur, om jag går in i bastun eller om jag simmar eller om jag undrar med en massage eller om jag... Ja, men sådana här saker som jag tycker är så otroligt sköna. är jag med i kroppen då? Alltså hur mycket lever jag i min kropp med de sensationer som finns? Och jag tänker bara att klä sig i olika plagg som ger mig en sensuell upplevelse. Är det de här sidenkalsongerna eller trosorna? Är det att svepa in mig i en pälsnaken? Alltså att man jobbar med, för att hela vår kropp är ju ett njutningsområde. Och hur mycket ägnar jag åt sensationer? Alltså jag älskar att tipsa om olika sensationer på kroppen också. Ett av mina favorittips är så att ta två muggar, en med koket vatten och en med vatten med is. Och sen penslar. Och sen penslar man varandra med kallt vatten och varmt vatten och liksom penslar på olika ställen. Alltså jobba med, smek varandra med olika material. Hur känns det om jag smeker med mormors gamla pälsmussa eller en brödpensel eller såna här saker. För jag är ju så där jätteförtjust i
material, uppenbarligen.
Ja, material och också olika, så här, göra olika saker. Jag brukar, genomföra såna här sexleksaks rundturer på olika butiker. Liksom, så här, allt från Ikea till Biltema, beroende på hur kinky man är. Liksom. Och se potentialen i olika saker och material.
Coolt. Gud vad, nu har du nästan wasted ditt orgasmtips. ja, vi måste också fråga, vi har fått jättemånga frågor från folk som har könssjukdom. Och de frågar så här, hur fan ska jag våga berätta? Hur ska man det?
Ja, och jag tänker också, det beror på varför man ska berätta. Vissa könssjukdomar har du en lyder under liksom allmän
smittskyddslagen.
Tack, som lyder under smittskyddslagen och du har en skyldighet att berätta. Mm. Och då måste du ju berätta. Och jag har jobbat ganska mycket med personer som lever med HIV som har haft en skyldighet att berätta. Nu är ju det här på gång skyldigheten att berätta kanske kommer att tas bort. Men om jag måste berätta det så måste jag också fundera på när ska jag berätta det här? Och då har vi jobbat ganska mycket med övningar och tankar, funderingar så här. Och många säger så här, ja det beror ju också på, ska jag ha tillfälligt sex med den här personen kanske bara ikväll? Är det här en potentiell framtida partner? Och man kan vara lite, förhålla sig lite olika beroende på vad som är avsikten med den här relationen.
Svårt att veta dock.
Det är alltid svårt att veta och vissa säger också att det är svårare att komma efteråt. Alltså det beror lite grann på vilken form av sjukdom den är. Men jag tycker att har man en pågående klamydia så ska man naturligtvis berätta om det. Eller vänta till den här antibiotikakuren är klar. Så att jag, för det finns ju de här bakteriesjukdomarna, de kan du ju ta medicin för och sen blir du frisk.
Men just klamydia lyder väl också under smittskyddslagen?
Klamydia lyder under smittskyddslagen.
Okej, men säg att så här, det är två personer, de har varit ute på krogen, de ska nu ligga med varann och de känner inte varann. Hur berättar man? Alltså, hur ska man, när ska det komma?
Ja, alltså, och det där är ju också spännande, för det, precis det här, jag har lättare att prata om hur vi är. Och då har vi ju sagt det, ja, ska vi säga det redan på krogen? Ja, det verkar som att vi ska gå hem tillsammans. Jag vill bara berätta det redan nu, att du vet det så att du liksom kan göra.
Eller men det kommer ju göra att den personen, alltså då, jag skulle aldrig gjort så. För då skulle jag tänka, ja men då kommer inte den vilja gå hem med mig.
Nej, problemet är ju sen...
Man vill ju lossa fast en ragg.
Ja, men när gör det minst ont om personen drar också? För personer som lever med HIV har ju också haft den situationen att man har kommit hem och kommit till sängen och sen bara liksom, nej, nu blir det ingenting och personen reser sig därifrån och går. Så att det är liksom också så här, när ska jag berätta? Men också den situationen att ska jag berätta på krogen där så kan det, va, trodde du att vi skulle ligga? Nu har jag inte haft en tanke på. Så att det är ju också det där svårigheten att veta. När ska jag kommunicera? Men det viktigaste är, har jag ett virus i kroppen som jag inte kan bli av med, oavsett vad det är för någonting, fundera innan och fundera på vad du vill säga. Och träna liksom lite grann i tanken på när och hur du ska säga det här. Mm. För att komma på hur du ska kommunicera det här när du väl har någon hemma där och liksom kanske ska till och ligga. Nej, men det är ju lönlöst, då skiter man ju i det. Alltså, ja. Är det viktigt för en att kommunicera, då måste man verkligen göra en plan innan och fundera på vad man vill säga. Ja, när man vill säga det.
Jag har könsherpes och jag har berättat det för mina fasta partners och inte för mina one night stands. Och jag kan ärligt talat säga, och det är skitmånga som skriver till mig och så här frågar, hjälp, hur ska jag berätta för min partner, jag skäms ihjäl. Och jag kan tycka att så här, folk som inte kan hantera att man har en sån grej, alltså de kan dra åt helvete.
Ja. Mm. Ja, och det finns inte heller någon, alltså det är ju också så här, du har ingen skyldighet att berätta att du har herpes. Och alla, det är också upp till var och en att ta ett ansvar. Jag brukar säga att det är 100% ansvar när två ligger, eller tre ligger. Det är liksom 100% ansvar på alla. Man kan inte säga att det är bara någons ansvar. Och herpes är också så här att du kan ha det här och inte ha några symptom. Så att du kan aldrig veta helt att du har det. Så att det är... Oj, herpes, tänker jag. Det är så många som ojar sig över herpes. Jag ser det som att man har en god social förmåga om man har herpes. Då har man verkligen konsten att skapa sociala situationer.
Men jag har också herpes.
Ja, bra Anna. Ta till dig av berömmet. Nu måste vi avrunda och därför frågar vi frågan.
Vad har du för orgasmtips?
Ja, men alltså, jag är ju väldigt förtjust i genitalier trots att jag försöker prata om hela kroppen. Så att jag tänker ställen där det finns mest nervändar rent fysiologiskt. På ollonet och gärna liksom ner mot strängen så där, om man har en kuk. På ollonet om man har en klitoris. Och mitt extra tips vad gäller klitoris, det är ju det här att runka skaftet också. Stoppa in tummen och pekfingret till klitoris och känna skaftet som går in i kroppen liksom lite nedanför den synliga delen, så kan du alltså få tag i klitoris skaft och runka det precis på samma sätt som man runkar en kuk.
Jag har så svårt att, jag vill inte bli runkad. Men du, har du hört talas om livmodertappsorgasmer?
Ja.
Tror du på dem?
Nej.
Åh, vad skönt.
Tack Susanne Larsdotter för att du kom hit idag. Det var jättebra. Tack för att ni har lyssnat allihopa. Och hej då.
Hej då.